Tiden går och går. Tänk att det redan är advent. Jag tycker ofta att höstterminen försvinner så snabbt. Det känns som att det inte var länge sedan det var sommar. Och så drog allt igång, planering och uppstarter. Och innan man knappt har hunnit blinka så har dagarna blivit mörkare. Höstlöven har fallit av träden, adventsljusstakarna har kommit upp och så är det dags för terminsavslutningar. Den här veckan har vi bland annat haft avslutning för angeläget med jultallriken i måndags och alfakursen i tisdags. Tiden går. Och kanske är upplevelsen att ju äldre man blir, desto snabbare känns det som att tiden går. För varje timma, varje dag blir ju procentuellt sett en mindre och mindre del av hela ens liv. Genom profeten Jeremia fick vi höra Gud säga: det ska komma en tid då jag ska uppfylla det löfte jag givit. Och tidigare i gudstjänsten fick vi höra Jesus säga i Markus: tiden är inne. Guds rike är nära. I grekiskan som Nya testamentet är skrivet på så finns det två olika ord för tid. Det lite vanligare kronos, som har gett upphov till vårt ord kronologi, som handlar om dagar, timmar, år som flyter på, tiden som flyter på, alla dagar som bara försvinner och som vi kanske inte kommer ihåg så mycket av. Och så finns ordet kairos, som handlar om speciella tidpunkter som utmärker sig lite extra och som förändrar något. Ibland kan man uppleva det som att tiden står stilla när något stort och livsavgörande händer. Kanske var det när ditt barn föddes. Kanske när någon du älskade tog sitt sista andetag. Kanske när du sa ja till din livskamrat. Kanske när du för första gången fick uppleva Guds kärlek på ett personligt sätt. Det är som att tiden tar paus och de där ögonblicksbilderna fastnar på näthinnan och vi kommer ihåg dem och påverkas av dem långt senare. Kairos. När Jesus säger att tiden är inne, då använder han detta kairos. Det är en viktig och livsförvandlande tid. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. När Jesus säger detta, då har det gått lång tid sedan Gud gav löftet genom Jeremia om den här tiden som skulle komma. Tiden då löftet skulle uppfyllas och det där rättfärdiga skottet skulle växa fram ur Davids stam. Flera generationer hade gått och judarna, de drömde sig tillbaka till kung Davids tid, då landet blomstrade och hade sin storhetstid. Mycket hade hänt sedan dess. Bara två generationer efter David så splittrades riket. Det blev konflikter om vem som skulle ta över kungatronen efter Davids son Salomo. Och som en följd av det så splittras riket och delas i nord- och sydriket. Och sedan följer en tid då många kungar avlöser varandra, både i Nord- och Sydriket. Och många av de här kungarna gjorde det som var ont i Guds ögon. Och speciellt i Nordriket. Vilket till slut leder till att Nordriket besegras av fiendefolk och faller på 700-talet före Kristus. Sydriket hade i alla fall några kungar som delvis gjorde det som Gud ville och överlever 200 år längre. Men besegras då även de av fiendefolk när babylonierna anfaller. Då rivs Jerusalems murar ner. En stor del av folket förs bort i fångenskap. Templet förstörs och katastrofen är ett faktum. En avgörande händelse, ett trauma som fastnar i minnet. Ett negativt kairos. Det är under den här tiden som profeten Jeremia lever och får tilltal från Gud till folket. Och det är nu Jeremia förmedlar de här hoppfulla orden om den där dagen som ska komma. Om det rättfärdiga skottet som ska växa fram ur Davids stam och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Då befinner vi oss under den första halvan av 500-talet före Kristus. Och sen lite mer än en generation efter katastrofen, efter att folket förts bort till den babyloniska fångenskapen, så får folket återvända hem och kan börja att återuppbygga Jerusalem och templet. Sedan följer några hundra år då det verkar som att Gud är ganska tyst. Och sedan vid tiden då Jesus kommer, då är landet ockuperat av romarriket. Det babyloniska riket har sedan lång tid fallit. Men en annan stormakt, romarriket, har tagit över makten och kontrollen över landet. Och kanske fanns där en och annan som upplevde det som att Gud hade övergivit dem. Och kanske finns du här idag som på ett liknande sätt känner att Gud har övergivit dig och som tycker att Gud är tyst och inte verkar bry sig. Och hur var det nu med Davids ätt? Davids släkt hade förlorat makten om kungatronen. Och Davids släkt var nära att helt dö ut. Jag vet inte om du har tänkt tanken någon gång att tänk om mina föräldrar inte hade träffats. Då hade jag inte funnits. Och tänk om min farfars farfars far och min farfars farfars mor inte hade fått barn. Då hade jag inte funnits. Om man tänker på alla släktled som har passerat så är det mycket som måste ha gått rätt till för att just du skulle kunna födas. Det hade räckt med en enda generation så hade du inte funnits. Och så var det med Davids släkt vid den babyloniska fångenskapen. Då var det många som dödades. Men så står det allra sist i kungaböckerna, i andra kungaboken kapitel 25, vers 27 och framåt, om Jojakim, som var av Davids släkt och som hade varit kung men som hade blivit tillfångatagen. Under det 37:e året som Judas kung Jojakim var i fångenskap, på 27:e dagen i 12:e månaden, blev han benådad av den babyloniske kungen. Han släppte honom ur fängelset och behandlade honom vänligt. Joakim fick lägga av sin fångdräkt och sedan åt han alltid vid kungens bord så länge han levde. Och sen kan vi läsa i Matteus första kapitel, släkttavlan där, att Joakim också fick en son, Shealtiel. Det var nära att släktträdet höggs av, att släkten dog ut i samband med den babyloniska fångenskapen. Men genom Joakim och Shealtiel och den nåd som de fick ta emot så levde Davids släkt vidare. Det ska komma en tid. Och när den tiden kommer ska jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Och det här står det också om i Jesaja kapitel 11. Och där står det till och med om Jishajs avhuggna stam. Jishaj eller Isai eller Jesse, det står olika i olika översättningar vad han heter, men det är i alla fall Davids pappa. En gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. När jag var liten så växte det ett plommonträd i föräldrarnas trädgård som gav väldigt goda plommon. Men för några år sedan så välte det här trädet, det föll omkull. Stammen bröts. Och det var en sorg att behöva såga av det här trädet och förlora det här trädet och de här goda plommonen. Men efter en tid när vi hade sågat av det där trädet så började det växa upp grenar ur gräsmattan. Vi trodde att det var dött. Men så kom de här grenarna, rotskotten, växande ur rötterna. Och på samma sätt var det med Davids släktträd. När det kändes som att det var kört, när det kändes dött och utan liv och hopp, då kommer det här rotskottet och växer upp med nytt oväntat liv. Och det här går i uppfyllelse när Jesus kommer. Jesus från Nasaret. Och namnet, ordet för Nasaret, kommer från ett hebreiskt ord som också betyder just skott eller rotskott. Tänk att det står skrivet i Jesaja redan innan det fanns en plats som hette Nasaret. Och sen står det så här om detta rotskott i Jesaja 11. Han är fylld av Herrens ande. Vishetens och insiktens ande. Klokhetens och kraftens ande. Kunskapen och gudsfruktans ande. Och det där stämmer väl verkligen överens med vem Jesus var och hur han levde. Visheten och klokheten i hans undervisning. Kraften och kärleken i allt som han gjorde. För alla de brustna människor som han mötte. Han skapar rätt och rättfärdighet. Men på ett annat sätt än de flesta väntade sig. Jesus bekämpar inte ockupationsmakten med vapen eller aggression. Han gör det med kärlek, genom nåd och sanning. En sanning som avslöjar synd och ondska. Och en nåd som ger oss förlåtelsens möjlighet. En nåd som möter oss med kärlek och som förvandlar våra hjärtan. Jesus förändrar världen genom förvandlade hjärtan, fyllda av Guds kärlek. Han kommer med en rättfärdighet som bygger på tro och omvändelse. När du låter Jesus avslöja dina brister, när du erkänner din synd och omvänder dig från den och istället tror och litar till Jesus, då blir du rättfärdig. Då förlåter han dig och fyller dig med en kärlek som troligen kommer göra så att du vill följa Jesus och leva så som Jesus vill. De hjärtan som Jesus förvandlar vill fred och frid. Vi lever i en tid som desperat behöver fred och frid. Vi lever i en tid som behöver förvandlade hjärtan. Vi lever i en tid som behöver Jesus. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.